Teflonmannen av Pelle Råsjö, inläst av Thomas Engelbrektsson för Saga. Kapitel 1.
Oj, var det sista han sa. Inte mycket till slutord kan man tycka, i synnerhet inte från en så vältalig och framgångsrik man som kommunalrådet Örjan av Trolle, moderat. Men sina återstående 5 sekunder i livet ägnade Örjan av Trolle åt en hel rad starkt känslomässiga upplevelser. Den första var förvåning, när det stabila terrassgolvet plötsligt inte längre fanns under hans fötter. Därefter blev han tvärilsken över att, som han såg det, ha blivit knuffad på ett synnerligen oschysst sätt. Känsla nummer 3, total hjälplöshet, var mycket ovanlig för kommunalrådet. Men den varade bara bråkdelen av en sekund och övergick sedan raskt till fullständig panik. Han föll. Från 14:e våningen kraschade rakt genom ett glastak och vidare 3 våningar ner innan han landade på ett obarmhärtigt hårt klinkergolv. Eftersom det var sen fredags eftermiddag var Bergsvikshamns köpcentrum, gallerian, full av folk. Några av dem tittade upp redan innan kommunalrådet kommit ner till glastaket. Kanske var det skuggan från den stora fladdrande kroppen som fick dem att reagera. De kan också ha hört det svaga ljudet av hans sista hjärtskärande skrik. Efteråt var det ingen som kunde säga säkert. Men när kommunalrådet damp ner i det vattrade glastaket tittade alla upp. Hundratals ögonpar såg hur kroppen liksom blev hängande någon sekund i det armerade fönstret innan det gav vika och följde med ner mot golvet. Tack vare inbromsningen hann alla shoppande Bergsvikshamnsbor kasta sig undan i sista ögonblicket. Det sägs att somliga hinner se hela sitt liv passera revy innan de dör. Kommunalrådet kunde istället se sitt främsta livsverk passera på väg ner mot glastaket. Eller rättare sagt, han hade kunnat se det om han inte varit fullt upptagen av sina privata känslostormar och att flaxa med armarna. Örjan av Trolle hade alltid älskat att stå i centrum. Han njöt av att vara speciell, utvald och upphöjd över massan. Hans tid som kommunens starke man hade präglats av hetsiga utspel, konfrontationer, stora gester och små, närmast omätbara resultat. Men kommunalhuset var ett undantag. Det åttkantiga tornet reste sig högt över all annan bebyggelse i Bergsvikshamn. Här hade hela den politiska makten i kommunen samlats. På varje våningsplan huserade olika nämnder och avdelningar. Längst ner i bottenplanet bredde gallerian ut sig med rader av butiker, banker och restauranger. Här fanns också en reception där alla som ville besöka kommunalhuset måste anmäla sig innan de tilläts ta någon av hissarna upp till makthavarna eller någon av deras underhuggare. Socialkontoret hade placerats längst ner bakom receptionen eftersom man inte ville ha en massa fyllon, ensamma mödrar och desperata utlänningar drällande omkring i hissarna eller i korridorerna på de högre våningsplanen. Den översta våningen, direktionsplanet som Örjan av Trolle föredrog att kalla det, var inte åttkantigt som resten av byggnaden. Den var rund och omgiven av en bred terrass där kommunalrådet kunde spatsera omkring och blicka ut över sitt lilla rike åt alla vädersträck. Takbyggnaden upptogs till stor del av hans eget kontor. Kommundirektören hade ett litet mindre kontor och deras gemensamma sekreterare ännu ett mindre som dessutom fungerade som reception och väntrum för de som ville hälsa på hos kommunalrådet eller direktören. För att stilla den proteststorm som börjat blåsa upp bland förtroendevalda och anställda redan när de första ritningarna presenterades hade även kommunstyrelsens sammanträdesrum och personalrestaurangen placerats på direktionsplanet. På så sätt hade alla som hade någonting att säga till om kunnat tystas och lugnas. Den imponerande byggnaden hade blivit en symbol för det nya, moderna, framåtsatsande samhället Bergsvikshamn.